I en serie program kommer jag att berätta om Martin Luther, om hans liv och hans samtid och en del om hans teologi. Jag som gör detta heter Carl Magnus Adrian från Öxnevalla. I genomgången av Martin Luthers liv och teologi har vi nu kommit fram till 1517 och Luthers uppspikande av de 95 teserna i Wittenberg på Slottskyrkans port. Den händelsen som ägde rum den 31 oktober 1517 alltså, det var egentligen inget speciellt märkvärdigt. Att inbjuda till disputationer, det gjordes det ofta. Och både Slottskyrkans dörr och andra dörrar till olika kyrkor och sammanhang var ju platsen för annonsering av sådana disputationer. Man skrev alltså sina teser och inbjöd till en offentlig disputation där man skulle ta till svars och ta emot kritik för det som man hade skrivit. Så det var inget konstigt egentligen denna dag, den 31 oktober. Det Luther opponerar sig mot i teserna är framförallt kyrkans sätt att förvanska bikten, som menar Luther. I biktens sammanhang så ingår ju både bekännelse, tillsägelse av förlåtelse och gottgörelsen, det vill säga de botgärningar som den ångrande ska göra, både för att ångra sina synder och för att betala tillbaka det som skadan eller synden har åsamkat någon person, till exempel. Det var hur kyrkan använde detta som Luther framförallt opponerade sig emot. Och så var det positiva att han ville tydliggöra vad kyrkans uppgift egentligen är. Alltså vad är det viktigaste, så att inte det bara teserna blev ett slag emot missbruken. Man kan säga att det positiva i Luthers teser, det är att den enskilde kristne ska följa Jesus i omvändelse, bättring och att göra gott mot sin nästa. Bristen på goda gärningar eller botgärningar som kyrkan föreslår den enskilde kan inte omvandlas, menar Luther, till ett straff i skärselden. Därför godkände inte Luther påvens befogenheter att till exempel lösa människor ur skärseldens plågor. Och den ömma tå som Luther pekar på och trampar på, det är själva girigheten i systemet. Alltså att man kan köpa befrielse ifrån de goda gärningarna eller befrielse ifrån skärseldens plågor. Och att de pengarna som kommer in används till exempel för att bygga Peterskyrkan. Det finns en girighet och därför trampar Luther på en öm tå, där han i sitt goda uppsåt egentligen vill tydliggöra ett missbruk och framförallt peka på vad som utmärker en kristen människas liv. Det Luther menar är att avlatshandeln innebär att det viktigaste av allt skyms i kyrkans verksamhet, kyrkans ansvar, kyrkans uppdrag, nämligen att peka, förkunna Kristus och hans försoning. Jag ska läsa några av de 95 teserna. Den första lyder: när vår Herre och Mästare Jesus Kristus sa gör bättring, så ville han att den troendes hela liv ska bestå av bättring. Den elfte tesen: läran att ett kyrkligt botstraff kan förvandlas till ett skärseldsstraff är ett ogräs som måste ha såtts medan biskoparna sov. Tes nummer 21: därför har de avlatspredikanter fel som säger att människan blir fri och löst från alla straff genom påvens avlater. Och den 27 tesen: det som säger att själen flyger ut ur skärselden i samma ögonblick som pengarna klingar i bössan förkunnar människoläror. Den tesen är ju egentligen ett direkt angrepp på den slogan som Johan Tetzel använde: när myntet mot kistbottnen klingar sig själen ur skärselden svingar. Den 28 tesen: vad som är säkert är att snikenhet och girighet kan öka när pengarna klingar i bössan. Och den 86:e tesen. Varför bygger inte påven som idag är rikare än den rikaste Krösus, åtminstone denna enda kyrka, Peterskyrkan, för sina egna pengar, istället för att ta pengar från fattiga troende? På 2 veckor var teserna spridda i Tyskland, och de översattes från latin till tyska och blev en ganska känd och allmän läst skrift. Luther skickade även teserna till sin ärkebiskop Albrecht, men från honom kom det inget svar. Och flera månader senare så har de så att ha kommit högre upp i den kyrkliga hierarkin. Men Luthers avsikt med teserna är ju inte att komma i opposition mot kyrkan. Han ser sig inte som någon reformator och definitivt inte som någon ny kyrkoledare. Han ville, som den professor och den själavårdare han var, påtala vissa frågor av teologisk vikt och samtidigt som själavårdare påtala det som går förlorat när avlatshandeln kommer in i bilden med pengar i spelet. Från olika håll inom kyrkan kom det nu kritik mot Luther. Albrecht, han underrättade påven hur han skulle förhålla sig mot teserna. Men det dröjde som sagt flera månader innan påven och kurien i Rom reagerade. Och kardinal Cajetanus fick i uppdrag att granska teserna. Och lite senare, 1518, så inleds en treårig process som man kan kalla för en inkvisitionsprocess. Där man helt enkelt ska i en rättsprocess utröna huruvida Luther är en kyrkans lärare eller en heretiker, en motståndare. Luther kallades till Rom för samtal, men kurfursten Fredrik i Wittenberg lyckades ordna så att Luther istället skulle förhöras i Tyskland. Därför ställdes Luther inför 2 av påvens företrädare, dels Cajetanus, och det var ett samtal i Augsburg, och dels med Johannes Eck i Leipzig 1519. I de här samtalen så fick Luther tillfälle att tydliggöra sin kritik av kyrkan, sin positiva sätt att se på skriften och uppenbarelsen. Och därigenom blev just disputationerna ett sätt där temperaturen höjdes i konflikten mellan kyrkan och Martin Luther. I samtalet med kardinal Cajetanus 1518 så hävdade Luther att påven kunde ta miste. Och så även kyrkomötena, de tidiga alltså. Han tog upp alltså synen på kyrkan, och det hände också i disputationen med Eck 1519. Och där är frågan, hur ska man tolka Matteusevangeliets 16 kapitel från vers 18? Du är Petrus, klippan, och på denna klippan ska jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Så långt ur Matteusevangeliet. För den katolska kyrkan var det självklart att dessa ord handlade om Petrus efterträdare i Rom, som han menade, det vill säga påven. Luther menade att orden om nyckelmakten, alltså jag ska ge dig nycklarna, gavs till kyrkan, till de heligas samfund. Luther menar att det är riskabelt att ge nycklarna till en enskild människa. Men så här långt bejakar Luther att påven är ledare i kyrkan, men han har inte makt över de andra. På ett liknande sätt som Petrus, lärjungen alltså till Jesus, inte hade makten över de andra apostlarna. De predikade och vigde utan att behöva tillåtas av Petrus. Därför menade Luther att påven ingen gudomlig rätt att utöva makt över andra. Men som sagt, Luther accepterade påven vid den här tiden som kyrkans ledare. I Luthers lilla katekes har Martin Luther formulerat en positiv syn på kyrkan. Det är i stycket när han utlägger den tredje trosartikeln om den heliga ande och kyrkan. Då skriver Luther så här: Jag tror att jag inte av eget förnuft eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komma till honom. Utan den heliga ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, samt helgat och behållit mig i en rätt tro, och så vidare. Så långt citat från Luthers utläggning av den tredje trosartikeln. För Luther lever en kristen människa inte i en privat, religiös sfär. Man är inte kristen på egen hand, och man kan inte heller tro på egen hand. Man är med i kyrkans gemenskap, i det heligas gemenskap, där Guds ande verkar. Och lite senare preciseras detta bland annat i den augsburgska bekännelsen, där just evangeliet och sakramenten är det innersta i kyrkan. Och genom dessa nådens medel så kallar och upplyser anden den enskilda människan tillsammans med de andra. Kyrkan är alltså inte privat eller en gemenskap bara för de som tycker likadant, utan det är Guds ande som genom evangeliet, genom ordet om Kristus och genom sakramenten kallar samman människor i ett tydligt centrum, i en tydlig riktning inåt. Luther spikar alltså upp sina teser 1517, och året efter, i augusti 1518, så håller en viss Philip Melanchthon introduktionsföreläsning i slottskyrkan i Wittenberg. Han har just tillträtt en professur i grekiska i Wittenberg och blev därmed tiden ytterst populär som föreläsare. Han blev en av Luthers närmaste vänner, och ibland så kallar vi honom för medreformatorn. Philip Melanchthon bodde strax intill Luthers bostad i Svarta klostret i Wittenberg och precis intill universitetet där han undervisade. De kom att stå varandra mycket nära, Philip och Martin, och Luther är väldigt mån om sin vän. Kallar hon ibland för Philipchen, eller min kära Philip. Och Philip kallar ibland Martin för Pater Carissimus, min käraste fader. En vänskaplig kollegialitet kan man säga. Luther berömmer Melanchthon för hans koncisa klarhet och tycker ibland att han själv är en pratkvarn. Så här skriver Martin Luther om sin vän Philip. Jag tycker faktiskt själv bättre om magister Philips böcker än mina egna och ser hellre hans böcker i mina ställe. Jag är född att strida och ligga i fejd med sammangaddade hårdor och djävlar. Därför är mina böcker präglade av storm och strid. Jag måste rycka upp stockar och stammar med roten, hugga ner törnesnår och häckar, fylla igen vattenpölar. Det är jag som är den grove skogsröjaren och måste hugga ut en jämn väg. Men magister Filippus färdas fram helt prydligt och stillsamt, odlar och planterar, sår och vattnar med glädje, i enlighet med de rika gåvor Gud gett honom. Så långt citat ifrån Luther. Melanchthon skrev flera teologiska skrifter. Bland annat skrev han den första teologiska dogmatiken, alltså en undervisning om kristen tro. Och den boken heter Loci Communes. Den utkom 1521 och omarbetades ytterligare 3 gånger och kom ut i en mängd upplagor. Det var en bok som var självklar för många i många prästutbildningar, och även så var det i Sverige. Den text inom Svenska kyrkan som är Melanchthons mest kända är den augsburgska bekännelsen från 1530. Vid riksdagen i Augsburg så fick de lutherska teologerna möjlighet att där framlägga sina texter inför Karl den V, eftersom de anklagades av de katolska teologerna. Och det har alltså makt Melanchthon varit skribenten, även om Luther har fått se texterna och varit med i redaktionen. Men jag återkommer senare till några texter ur den augsburgska bekännelsen. Philip Melanchthon var verksam som professor i Wittenberg under hela sitt liv och dog där 1560. Han ligger begravd där i slottskyrkan i Wittenberg, strax intill Martin Luthers egen grav. Vi ska lyssna till en psalm skriven av Luther. Det är nummer 51 i psalmboken. Kom, helge ande, Herre Gud, giv lust att hålla dina bud. Vår köld, vår tröghet övervinn. O, kom i våra hjärtan in. Du helga kraft, dig beder vi. Gör viljan god, gör själen fri. Låt oss på livets väg få gå och till Guds ära sjunga så. Halleluja, halleluja. Du helga ljus all sanningsport, lär oss var dag på varje ort att känna Gud och den han sänt. Gör sonens dyra namn bekänt. Förklara faderns välbehag och falska läror från oss tag. Det ord är fast, det ord är visst, som lär oss tro på Jesus Krist. Halleluja, halleluja. Du helga eld, all världens tröst, låt kärlek brinna i vårt bröst. Du gode ande, giv oss stöd och himmelskt mod i jordisk nöd. På korsets väg oss lys och led, mot frestelsen med kraft bered, att här vi modigt strida må och genom död till livet gå. Halleluja, halleluja. Psalm nummer 51. Det fördes alltså en process mot Luther ifrån den katolska kyrkan. Påven Leo den tionde, han drev undersökningen så långt så att 1520 så skickade han en bannhotbulla till Luther. Det var alltså ett hot om bannlysning om Luther inte tog tillbaka de kritiska skrifterna han hade skrivit om kyrkan bland annat. Det var ett hot om exkommunikation, det vill säga om uteslutning av den kyrkliga gemenskapen. När Luther tog emot den här bullan sent 1520 så gick han tillsammans med några studenter och vänner några hundra meter från sin bostad och brände den här bannhotbullan tillsammans med andra skrifter från den katolska kyrkan. Själva bannlysningen kom några månader senare i 1521 och nu var Luther alltså officiellt utesluten ur kyrkans gemenskap. och det var en oerhört allvarlig dom som hade drabbat honom. Inte bara så att man inte fick vara med i gemenskapen kring mässan, och definitivt inte som präst i så fall, med, som Luther var, så var han också utestängd ur himmelen. Så tänkte man det. För utanför kyrkan finns det ingen frälsning, ingen möjlighet till himmelen utan kyrka. Det var alltså en mycket allvarlig dom som drabbade honom 1521. Från den katolska kyrkan så menade man att 41 av de teserna han hade skrivit var direkt mot kyrkan och därför irrläror. Luther svarade med att skicka en skrift med temat Mot antikrists vedervärdiga bulla. Det är en tydlig markering mot katolska kyrkan. Kritiken från katolskt håll var alltså att Luther inte underordnade sig, inte lyssnade, inte var kyrkans ödmjuke tjänare, inte inväntade en process, utan agerade personligen. Från Luthers håll menade man att teserna var ju en inbjudan till samtal med kyrkans ledning, men inbjudan besvarades med angrepp och hot. Att den katolska kyrkan var korrumperad på den tiden är ju självklart när man ser till exempel hur man handskades med avlatshandeln. Och man hade heller ingen vana vid att ta emot kritik och leva i samtal med oliktänkande. Därför menade man från lutherskt håll att Luther bemöttes inte anständigt, och därför provocerades han också till sina motangrepp. Nu var alltså Martin Luther bannlyst och förvisad ut ur kyrkan och ut i kylan. Men saken var väl klar nu, skulle man kunna säga. Men det som Luther hade gjort, bland annat i ett av sina samtal med den katolska ledningen, var att han hade talat positivt om Jan Hus, teologen från Böhmen, som 1415 avrättades vid ett kyrkligt möte i Konstanz. Genom att berömma denne kättare så gjorde Luther liksom hans sak till sin, och det underlättade inte Luthers liv och Luthers kontakt med den katolska kyrkan. Att Luther inte blev utesluten utan fick liksom ha en fristad i Wittenberg och i Sachsen berodde naturligtvis på hertigen, fursten Fredrik den vise, kurfursten, Luthers beskyddare och diskrete beundrare. Troligen har de aldrig träffats personligen och samtalat med varandra, men att Fredrik har sett Luther och vice versa, det är ju klart. Kontakten dem emellan sköttes genom Fredriks sekreterare Spalatin. Genom Luthers kritik mot kyrkan så störde han också världsordningen, skulle man kunna säga. När det själva oron är ett faktum så skakar inte bara kyrkan utan samhället i sina grundvalar. Därför blev också kejsar Karl den V i Tyskland, ska vi säga, intresserad av att ta upp Luthers sak. Genom förhandlingar med kurfursten Fredriks försorg så planerades att Luther skulle ställas inför riksdagen i Worms i västra Tyskland. Kejsaren sammankallade riksdagar på olika ställen i sitt stora rike. Det fanns ju ingen huvudstad och det var ett stort rike att regera över. Alltså reste han istället ut till olika landsdelar och kallade samman olika furstar för att rådgöra och besluta i rikets angelägenheter. Luther garanterades fri lejd från Wittenberg till Worms och tillbaka igen. Men både han och hans vänner oroade sig. Skulle han komma levande tillbaka? Alla visste vad som hade hänt Jan Hus 100 år tidigare. Han hade också utlovats fri lejd till och från Konstanz, men blev bränd på mötet i Konstanz. Luther är både djärv och försiktig. Så här skriver han: När jag inte var långt ifrån Worms skickade Spalatin, som var där med hertig Fredrik, ett bud och ville varna mig under hand för att komma in i staden och utsätta mig för en så stor risk. Men jag svarade att även om det finns lika många djävlar på taken skulle jag dit in. Jag var oförskräckt och fruktade ingenting. Så Gud kan göra en människa väl dumdristig. Jag vet inte om jag nu skulle kunna vara lika oförvägen. Slutcitat. Det skrev alltså Luther långt, långt senare när han tittat tillbaka på sitt liv. Resan var märkligt nog ett trumftåg eller triumftåg för Luther. Kurfürsten hade gett honom en vagn till förfogande och i flera kyrkor han passerade predikade han. Och det var verkligen en framgångsrik man som reste från Wittenberg till Worms 1521. Luther framträdde på riksdagen i april 1521 alltså. Hans böcker var placerade synliga. Han fick den enkla frågan om han tog fast vid det han hade skrivit eller inte. Det var en imponerande skara av människor som satt där runt omkring. Kejsar Karl naturligtvis den mäktigaste av dem alla. Kurfurstar och upp mot 30 hertiga och grevar, 30 ärkebiskopar, 7 utländska sändebud. Totalt över 200 personer. Och man kan förstå att Luther begär uppskov, en natts sömn eller framförallt en natts bedjande inför det stora avgörandet. Och sedan den andra dagen skriver han så här och berättar själv. Med mindre jag blev överbevisad om skrifternas vittnesbörd eller genom ett uppenbart skäl. Ty jag tror varken på påven eller koncilierna. Då det står klart att de ofta har tagit fel och motsagt sig själva. Så är jag övertygad om, genom att de av mig anförda skrifterna och mitt samvete är fångat av Guds ord och jag varken kan eller vill återkalla något som helst, då det inte är tryggt eller förnuftigt att handla mot sitt samvete. Så långt Luther citatet. Han skriver också att han vill med Guds ord och med ett upplyst förnuft ta ställning till ja eller nej till sina skrifter. Och han avslutar troligen med orden: här står jag och kan inget annat. Må Gud hjälpa mig. Amen. Domen från kejsaren över Luther, den var naturligtvis redan klar innan, det visste man ju. Men så småningom kom den också skriftlig. Luther förklarades fredlös. Domen daterades i maj 1521. Luther förklarades i rikets akt. Och det innebar att han och hans vänner skulle kunna gripas och att man varken fick ge honom mat eller husrum. Nu var Luthers framtid verkligen oviss. Det här är alltså en del av en serieprogram om Martin Luther, om hans liv och samtid och hans teologi. Och jag som talar heter Carl Magnus Adrian och jag bor i Öxnevalla.